Podplay.
Hej och välkomna till Mord mot mord.
Ännu ett avsnitt. Avsnitt.
Underbart.
180. Jag gissar 3. Jag håller koll åt dig alltså.
Vad bra. Min pappa lyssnade på vår podd häromdagen. Oj. Vilket han typ aldrig gör, så det förvånade mig att han hade gjort det.
Men nu blir jag sån press.
Men så berättade han just så här hur många avsnitt vi hade gjort.
Uh-huh.
Så jag, liksom, det är mycket typ. Och han bara, hur har ni tid? Kan ni inte byta ämne och prata om någonting helt annat?
Kuts.
För att han då tyckte att...
Så skönt.
För att han då tyckte liksom att något annat som inte är lika tidskrävande. Så att, jag pitchar det här inför dig och alla andra lyssnare.
Alltså frågan är ju, om du fick välja helt fritt.
Mm.
Du behöver inte tänka på att någon liksom
ska lyssna.
Att någon ska lyssna. Exakt, någon annan än vi ska tycka om det. Vad
då skulle den heta Anna och Anna mot Karin eller Karin
Nej.
Mot Anna.
Är det bara att vi mobbar varandra?
Nej, det är bara att vi har vårt det är vår Facebook-chatt fast i poddform.
Ja. En gång om dagen ringer vi upp och så tar vi allting. Okay, en gång om dagen var lite mycket.
Det var lite mycket. Då kommer vi exakt. Då är vi tillbaka på det här att det tar lite för mycket tid.
Ja,
men en gång i veckan, då har vi ändå mycket att gå igenom.
Just det, men det problemet med det är då att vi måste stänga ner vår Facebook-chat.
Just det.
Och
man måste censurera sig där. Om nu någon annan ska lyssna.
Verkligen sant. Men vi kan ha en privat också. Nej, vänta. Det känns som att
det
springer ifrån.
Vi släpper det. Vad skulle du välja?
Nej, men det hade väl varit underbart om du och jag bara såg samma tv-program och sen pratade om det. Och det kan vara vilket tv-program som helst.
Ja, exakt.
Alltså typ så här, det kan vara liksom en krimserie, men det kan lika gärna vara Real Housewives of whatever the fuck city.
Eller en dokumentär om svenska skidlandslaget.
Har du gått på den än? Nej, det har du inte hunnit.
Nej, det har jag inte. Den ligger långt ner på min priolista.
Jag försöker verkligen hitta någon.
Men jag tror att kanske Oscar... Jag sa till Oscar igår att du gillade den.
Ja, alltså...
Så vi får se om han plockar upp det tipset.
Det var ändå... Alltså, då hade jag försökt med min mamma innan. SVT har gjort en... Håller på att släppa en dokumentärserie om svenska skidlandslaget som jag då har... Alltså, det är liksom inte det att det... Jo, jag råkade liksom springa över det när det gick på tv. Och så bara så här, ja, nu vill jag se ett avsnitt till. Och gick liksom in på SVT Play på eget initiativ.
Jag fattar.
Och sen var jag inne och kollade igår, jag bara, har det kommit ett nytt avsnitt? Nej, det kommer i natt klockan 02. Då redan
så
i förmiddags slog jag på.
Mysigt.
Men jag försökte kolla med min mamma. Eller jag bara såhär, ni kanske skulle gilla den här om svenska skidlandslaget. Men då sa hon, nej, för de fokuserar på konflikt. Det gillar hon inte. Det gör de alltså okay. I typ, du vet, en tredjedel av ett avsnitt. Då får jag lite konflikt. Då är min
det är
mamma
ändå
emot
too much
det.
För Rosita.
Japp. Så nu är
alltså,
Oscar mitt nya hopp.
Jag följer upp.
Bra,
jag följer upp. Men för de pratade om, och då kanske, jag vet inte om det var skidskytte landslaget. Det var någonting de pratade om på Nyhetsmorgon. Att det var då personer i det som är ihop med varandra.
Men det var också, det stämmer säkert. För att det var också någon som sa i... Någon av åkarna som sa att hon var nästan alla ihop med andra skidåkare. Jag tycker att det är skönt att vara med någon som inte är det. Så var hon typ ihop med en kille. Hon bara, han jobbar i Småland och kan typ renovera vårt hus. Typ. Det gillar jag.
Ja, mysigt.
Ja, eller,
men för att det är väl folk som är typ så... Jag tänker typ så här, många typ advokater på de här stora byråerna eller typ så många managementkonsulter som jobbar dygnet runt.
Så de, liksom. Ja, så de måste de, typ vara ihop
de träffar ju någon på jobbet, ja. Exakt. Och då, lite så tänker jag när man är elitidrottare att man har liksom inte tid att vara ihop med någon annan än Nej. Någon som man typ tränar med.
Jag tänker också att man ju alltid typ träffar någon på stället där man är. Alltså det är ju som så här, du vet, du ska se typ då Islandshästvärlden som jag var en del av som barn. Mm. Alltså även där är det ju liksom, inte jag då, återigen, eftersom jag var ett barn, men i allmänhet så är folk verkligen ihop med varandra. Och det är ju nästan alltid männen som tjänar på det, kan man säga. För att de är ju, de kommer upp sig utseendemässigt ett gäng snäpp genom att vara i en värld där det är ganska få män.
Mm. Fattar.
Så då, de tror jag vill hålla sig där även av den anledningen.
Det är som,
de är så populära.
Demand och vad heter det?
Exakt, utbud efterfrågan. Ja.
Efter utbud efterfrågan, just det, tack.
Ja, precis så är det. Men det är något som du ser, man bara är på samma ställe med. Att det är så här, ja nu får ju vi, kan vi lika gärna ligga med varandra. Nu tror jag inte att skidåkare känns som att de aldrig är fulla. För annars skulle det kunna vara så här, ja nu annars är vi ändå här kaos. Och är packade typ.
Islandshästvärlden däremot, där jävlar, packade. Eller?
Ja, återigen, fokus på Islands biten.
Just det.
De islänningarna,
krök.
Alltså verkligen. Min bror var ju med på en del tävlingar och sånt när jag var liten och liksom lärde sig att supa.
Nice.
Det är bra. Någon ska man lära sig det av. I hans fel.
Exakt.
Olika isländska män som han träffade på. Perfekt. Ja men bra. Då kan jag och Oskar ha den här smala podden som bara handlar
om skidlandslaget.
Nej, alltså jag vill inte ha om skidlandslaget i allmänhet. Jag vill ha den här serien. Alltså jag är totalt ointresserad av vintersport i övrigt. Jag gillar konflikt.
Du kanske inte alltid kommer vara det.
Nej, det kanske är så att det här, alltså jag ändå,
det här
jag
är det som öppnar dörren.
Då är det dags
att bli intresserad av vintersport.
Japp.
Ah, okay. Jag visste inte det. Jag är efter helt enkelt.
Ja, men du har ju spelar ju tennis. Det kan man också vara intresserad av.
Det är sant, det kan man faktiskt vara.
Men kollar du på någon tennis?
Nej, men jag typ tänker att jag skulle tycka det var lite roligare nu.
Ja, det tror jag. Då kan du vara så här, det där
jag blir framförallt stilinspirerad när för ibland är det ju tennis på sporten då. Just på det. Nyheterna. Och då kan jag bli inspirerad av vad de har på sig.
Men Anna.
För jag är ju då verkligen en materialsportare snarare än en tekniksportare.
Ja, men alltså något ska inspirera en. Jag har idag även kollat på ganska mycket gymnastik-VM.
Mm-hmm.
Som har gått hela dagen.
Det känner jag mig lite så här, inte lika... det känns som att det finns så mycket dåligt i gymnastikvärlden.
Det gör det verkligen. Ja. Det håller jag ju förstås helt...
Liksom på en helt annan nivå. Så jag är lite som Rosita där. Jag kan inte backa dig att du tittar på det, tyvärr.
Men gud.
Jag skojar.
Det var inte det hon sa, att hon inte kan backa mig.
Det var det
menar du med att min mamma inte backar mig? Gud. Det blir början på ett helt nytt trauma. Nej, men jag vet inte. Det kan bara, det pågick. Det är väl det med vissa typer av sporter. Att det pågår. Och plötsligt sitter man där typ och kollar på när de snurrar på en sån här grej. Och då kommer
det
jag
är
tänka
så
på,
jäkla sjukt.
Det är ju helt sjukt. Och då kommer jag också tänka på hur det var när jag själv åkte på sådana på skolgården när jag var liten. Och vi gjorde...
Men vänta, vad menar du förresten? För jag menar när de ju volter på en sån där...
Alltså en, liksom,
bar, typ.
Ja, men en sån pinne liksom. Ja. Som de snurrar runt på.
Okej. Jag tänker en annan gren i gymnastik. Men okej, jag fattar vad du menar nu.
En sån. Sån finns det ju typ kanske så på skolgårdar. Alltså,
i tre olika höjder.
Inte
alltid.
En sån. Mm. Men ja, exakt. Och jag hade en väldigt intensiv sån period när jag var väldigt, väldigt inne på det. Och då hade jag och mina kompisar ett trick som var att man satt på den stången och sen så slängde man sig bakåt liksom och sen hängde man
alltså
med knäna.
Alltså man fastnade med knäna.
Ja, och sen när man var längst upp så släppte man knäna och hoppade runt.
Mm.
Och en gång så...
Det hade jag aldrig vågat.
Nej, det var alltså klokt aldrig. Av dig. För att jag fångade liksom mig själv med facet. Alltså verkligen rakt ner.
Fy fan.
Mm.
Stackars dig. Vilket trauma det också måste ha varit.
Nej, det var bara rakt upp på stången igen.
Det är ju det som gäller, va?
Det är det som gäller. Ja, det var mer nog om min korta gymnastikkarriär.
Verkligen. Min syster var ju med i Idla flickorna när vi var små. Okay. Jag var aldrig med i det, men det är en gymnastikgrupp då som sysslar med bollar och band.
Ja, det gillar jag inte. Det är den enda gymnastiken jag inte, det går inte. Det är för fint.
Och Klara var, alltså det är väldigt roligt, för det finns filmer då när de har uppvisning utanför Södertälje där vi hade landställen när jag var liten. Och Klara alltså är sämst. Hon typ så tappar bollen 18 gånger.
Det är som att vi hittade film från när min bror uppträdde i Partillebohallen med sin dansgrupp när han var liten.
Oh, gud.
När han dansade...
Bränn de filmerna.
Alltså, när han dansade James Bond.
Alltså, varför är barn så jävla töntiga? Alltså, förlåt, men det är verkligen... Dansa James Bond. Ah,
nej, men det var också... Men det är ju inte... Barn har ju ingen smak, det vet vi. De blir lurade och dansar James Bond. Eller i det andra fallet, när de dansar till den här In the summertime, boo, 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 och Erik hade på sig gröna cykelbyxor. Det var otroligt.
Det var ju så trendigt på 90-talet. Och även nu.
Alltså inte de här byxorna, tror jag. Ja, det fanns och det finns. Men inte just de här. Då var han också liksom så, du vet, två takter efter hela tiden.
Ja.
Ah, good times.
Det smärtar att se sånt.
Good times i Partillebohallen.
Mm, verkligen. Men du, apropå se saker som inte direkt är true crime, så började vi titta på, men gud, Nine Perfect Strangers heter
det. Just det, det är den,
på Amazon Prime.
Är det Gwyneth Paltrow? Nej.
Nej, det är Nicole Kidman.
Det är Nicole Kidman, ja, visst det.
Och massa andra bra, som man liksom, du vet, jag vet inte namnet på någon, eller Melissa McCarthy är med.
Just det.
Och hon är ju bra. Och sen så är det liksom massa andra som man känner igen. Mm. Men som man är så här, måste kolla upp på Google.
Just det.
Vad de har varit med i innan. men vi har sett två och ett halvt avsnitt. Och den är liksom intriguing. För det är jävligt skum stämning i den.
Är inte det samma person som har gjort, eller samma liksom folk som gjorde, vad heter den, med Skarsgård? Och Nicole Kidman.
Den där, men han var...
Big Little Lies, kanske?
Ja, den! Jag har den.
Ja, jag tror det.
Det, ja. Det
jag
är
tror
den.
Det.
Ja, gud, alltså vad sjukt. Jag tänkte på den serien som aldrig slog med Bill Skarsgård när han är något övernaturligt djur. Vad konstigt att det var den kopplingen jag gjorde till en Skarsgård-serie.
Är Bill Skarsgården ett övernaturligt djur?
Ja, men alltså, exakt.
Nu vill lägga på nu. Vad det här... Jag ska kasta mig rakt in.
Nu ska vi se. Den här, alltså där, precis. Hemlock Grove.
Ah, okej. Jag fattar. Men vart ser du ens den här?
På Amazon Prime.
Ah, det är den enda tjänsten jag inte har. Är det, måste jag?
Det är typ den enda vi inte hade heller. Men nu har
nu
vi den.
Är det dags. För, okay, den,
för ja, det var, vi ville se den här och så var det något annat som vi gärna ville se. Så tänkte vi kör.
Bra, unna er. Okej, men är det bra då?
Ja, men jag gillar den. Vi har bara sett två och ett halvt avsnitt. Men det, precis, alltså det är någonting, vad är det som kommer hända? För att ja, det är bara så jävla skum stämning.
Ja.
De är ju på något sånt...
det är något retreat typ, va?
Ett retreat som Nicole Kidman då driver. Och det är liksom så superexklusivt. Det är så superexklusivt och jättesnyggt liksom. Alla som jobbar där är så jätte, du vet, snygga. Och så är det liksom 9 då personer som ska vara där i 10 dagar. Som alla har lite olika sorts issues, förstår man ganska snabbt, av olika grad. Det är bara weird stämning från liksom sekund spännande. Ett. Typ. Mm.
Det låter ändå, ja, man kan ju, det låter ändå intressant. Okej, ja, men bra, jag kanske kommer ändå ge mig hem. Jag funderar på om jag har inte sett någonting, eller det har jag. Bland annat det är så här sättet, en Netflix-dokumentärserie som mitt fall handlar om, men det tar vi sen.
Just det tar
men,
vi sen.
Det har kommit en ny säsong av Over My Dead Body.
Ja, det har jag sett, ja.
Som ju är, förra säsongen handlade ju om Joe Exotic och kom ju innan tv-serien. Och innan det så var det ett fall där en man, tror jag, hittades död på sin uppfart. Och nu handlar det om en polis som blir dödad och som visar sig vara upp till a lot of shady business. Typ.
Okay.
Jag har lyssnat på kanske 3 avsnitt. Och all right. Det känns spännande.
Vad kul.
Så att den, det känns som att de följer upp med en till väldigt bra säsong liksom. Så den, nice. den kan jag rekommendera.
Vad roligt.
Hur mår du annars då?
Jag mår bra. Absolut.
Det glädjer mig.
Det gör jag. Ja, hur mår du?
Jo, men jag tycker att jag kämpar på här i livet.
Det är det enda man kan göra.
Nu när jag upptäckt min kärlek till skidor.
Keep on swimming. Keep on swimming.
Exakt så. Du vet. Ja. Nu simmar vi rakt in i det här poddavsnittet.
Det ska vi.
Jag kan bara varna för att det här fallet som jag kommer göra idag berör självmord. Det kan vara bra att känna till. Mm-hmm. Morgonen den 1 juli 2018 i Burari i Delhi, Indien, har några av de boende börjat oroa sig för en av det här områdets familjer. Familjen, de heter Chundawat i efternamn, men kallas ibland för Batia-familjen av sina grannar. De driver i alla fall en av liksom många små så här butiker som ligger i det här området. Och den här morgonen så står då mjölkleveransen kvar utanför dörren och håller liksom på att bli dålig i det varma vädret. Och dörren till butiken är låst, men strax efter 7, vilket är över 2 timmar senare liksom, än den här butiken brukar öppna, så bestämmer sig en granne för att knacka på hemma hos den här familjen. För de bor liksom i samma hus som den här butiken. Liksom. Så han knackar och knackar, men ingen kommer och öppnar. Så i slut så liksom känner han på dörren och den går då upp liksom. Och det har börjat samlas människor på gatan utanför. De flesta av dem är liksom så här stammisar i den här Chundawat-familjens butik. Så de har typ väntat på att det ska öppna. Liksom. Och de kommer då snart få se den här grannen som bara precis hunnit in i familjens bostad rusa ut på gatan igen och liksom skrika i panik. Mm-hmm. För i det här huset har han hittat samtliga familjemedlemmar döda. Och en av dem, familjens matriark, 77-åriga Narayan Devi, ligger på golvet i ett av sovrummen. Och resterande 10 familjemedlemmar hänger i färgglada tygstycken från ett galler i vardagsrummets tak. De flesta har bundna händer och fötter och alla har liksom så här ögonbindlar, de har förtejpade munnar och de har bomull i öronen.
Va?
18 minuter över 7 är då den första polisen på plats. Han heter Rajiv Tomar och han behöver liksom så här ta sig igenom folkmassan som bara blir större och större utanför den här familjens hus. Och han liksom får typ knuffa undan folk för att komma fram till dörren. Sen går han då in och han kommer senare att säga till tidningen The Hindu att "It was shocking. I stayed only for 10 to 15 seconds before rushing downstairs to call my seniors. At the time, I did not see whose hands were tied and whose eyes were covered. I just saw a lot of bodies hanging, just like branches of a tree."
Usch.
Och det är då 3 generationer av Chundawat-familjen som har hittats döda. Så äldst är då Narayan Devi som jag nämnde nyss. Och hon är liksom mamman i familjen. Hon bor tillsammans med sina söner Bhavnesh som är 50 år och Lalit som är 45 och sin dotter Pratiba som är 57. Och i huset så bor också Savita som är 48 år och gift med Bhavnesh och deras barn Niti, Monu och Druv som är 25, 23 och 15 år gamla. Tina bor också där. Hon är 42 år gammal och gift med Lalit och de har en son som heter Shivam och han är också 15 år. Och sen så har Pratiba också en dotter som heter Priyanka och hon är 33. Så att det är liksom så här, alla de här personerna bor i liksom i samma hus tillsammans. Och på grund av då de här bakbundna händerna och ögonbindlarna och sådär så tror polisen att familjen blivit mördad och de börjar då prata med grannar, vänner och familj för att liksom börja ta reda på så här, vilka är Chundawat-familjen och vem kan ha velat dem illa typ. Och Narayan Devi var då änka. Hennes man hette Bhopal Singh och den här familjen kom från Rajasthan men barnen växte upp på en gård i Haryana som ligger i norra Indien. Och där hade de liksom så här mark och de, som de liksom odlade på, och de hade också en hel del boskap. Det är liksom, de var ganska välbeställda typ. De hade pengar typ. Men i takt med att barnen liksom blev äldre så kom det att ändras. Och i slutet av 80-talet så klagar Bhopal Singh till en av sina vänner på att han har blivit skuldsatt av sina barns bröllop. Det har varit för dyrt för att de ska gifta sig. Så att pengarna har liksom börjat sina, och han bestämmer sig då för att sälja marken och gården till sin kompis för att typ komma på fötter igen.
Okay.
Så de tar då pengarna från den här försäljningen, och sen så köper de en tomt i Burari i Delhi. Så de flyttar liksom från landsbygden till stan liksom. Det är typ 89-90 som de flyttar dit. Och då flyttar Bhopal Singh, Narayan Dere och deras yngsta son Lalit. Och Lalit har bara några år tidigare varit med i en cykelolycka och tillbringat ganska lång tid på sjukhus med typ skallskador. Så jag tänker att det kanske är också därför han så här, att det är ganska självklart att han typ ska följa med sina föräldrar typ. I Delhi blir Bhopal Singh och Narayan Devi liksom väldigt så här omtyckta av sina grannar. De kallar dem för mommy och daddy. Och de blir liksom snart en ganska så här, ja, men du vet, en så trygg punkt i området. De hjälper till typ när folk behöver hjälp. Vet, någon granne berättar om att hon höll på att bygga deras hus, och då var de liksom där och typ hjälpte henne att ha kontakt med alla byggare och typ passade hennes son. Alltså de liksom, ja, men hjälper till väldigt mycket typ. Och det kommer liksom inte att förändras då när äldsta sonen Bhavnesh och hans fru Savita, som deras äldsta dotter Neetu, flyttar dit 93. Och sen så får de då alltså två barn till. Och ett par år efter Bhavnesh och hans familj så kommer också dottern då Pratibha tillsammans med sin dotter Priyanka. Och Pratibha har då precis blivit änka, alltså Priyankas pappa har dött liksom. Och familjen tycker typ inte att hennes mans familj är snälla mot henne, att de typ tar hand om henne. Så att de säger så här, det är bättre att du bor med oss istället liksom.
Okej.
Och sen så gifte sig yngsta sonen Lalit 2002, och då flyttar också hans fru Tina in, och tre år senare så får de då sin enda son. Men då har en stor förändring hunnit ske i Lalits liv redan innan han blir pappa. För han har då tappat förmågan att prata.
Va? Bara så där?
I will tell you all about it.
Okay.
För när Lalit flyttar till Delhi med sina föräldrar så såg jag någonstans att det verkar som att han först typ pluggar medicin, men att han hoppar av liksom studierna och börjar då istället jobba för att liksom dra in pengar till familjen. Det sägs att han jobbar i en plywood shop.
Jag vet inte
om det är liksom någon slags snickeri eller någon slags brädgård eller vad det kan vara typ. Specialiserade på plywood. Jag vet
plywood,
inte.
Ändå smalt. Ja.
Men han gör i alla fall, han börjar göra det i mitten av 90-talet, och typ 10 år senare, 2004, så hamnar han i en konflikt med sin chef om någon, det är typ om någon slags lönefråga. Jag vet inte riktigt vad. Men det blir i alla fall en konflikt, och en kväll när han är och jobbar i den här plywoodshopen så sker vad som typ så här kommer avskrivas som en olycka, men som alla runt Lalit och Lalit själv typ tror är ett mordförsök.
Uh-huh.
För han är då liksom i den här lokalen och hamnar på något sätt under flera skivor plywood.
Okay.
Och sen börjar det brinna.
Okej. Okay.
Och han, det verkar som att han typ först tuppar av, jag vet inte om han får liksom trä i huvudet eller sådär, men att han vaknar liksom när han ligger under det här träet och det typ brinner.
Shit.
Han lyckas då på något sätt få typ upp sin telefon och typ ringa sin bror, så att han kommer liksom klara sig från den här branden.
Vem är den första du hade ringt i den situationen?
Så då måste man ju ringa någon som man vet svarar. Ja, alltså till att börja med hade jag ju ringt 112. Det vill jag ändå.
Jag tror också det.
Det vill jag ändå säga.
Men sen då, som nummer två?
Alltså, om jag ska ringa någon som jag vet svarar så är det ju min mamma. Men hon bor ju inte här. Alltså, du vet, Marcus är...
Jag hade ju svarat om du ringde, för att du ringer ju aldrig.
Nej, alltså vet du vad? Vet
det var därför jag blev så orolig häromdagen när du ringde mig.
Ja, det var inte meningen. Det var jag fick ringa. Ja, men ja, men du hade varit bra att ringa. Marcus hade inte vågat ringa riktigt. Jag vet vad jag framförallt inte hade gjort om jag var någon annan. Ringt mig själv.
Nej, du hade bara... Alltså,
Ring inte mig. Ring någon annan, okej? Okay? Vem hade du ringt? Oscar, han känns som han svarar.
Han svarar aldrig telefon, jag hade inte ringt min mamma heller. Alltså jag hade typ inte kunnat ringa någon. Jag vet ingen som alltid svarar i telefon.
Oj. Okej, men vill du ringa min mamma?
Typ. Kan du skicka över hennes nummer?
Ja, men fast om hon inte har ditt nummer så kommer hon tro att hon är på väg att bli ID-kapad. Så att...
Okej.
Det kan vara
du kanske
problem.
Kan ge mitt nummer också till henne.
Ja, jag ber henne spara det. Ja, men bra. Ja. Ja, men han okej, ringer i alla fall sin bror och han verkar vara en person som svarar. Så att han klarar sig då liksom. Men efter den här händelsen så förlorar han då talförmågan.
Men gud.
Och det som familjen säger är att hans typ stämband på något sätt har skadats av röken från branden. Men i den här dokumentären som jag kommer att berätta om vad den heter senare, så har de med typ en människa som typ jobbar, alltså han är någon slags läkare som är specialiserad på den typen av skador, och det är bullshit. Alltså det kan inte hända liksom.
Nej.
Säger
han. Är det PTSD?
Ja, men det känns snarare då som att det kanske skulle kunna vara typ psykologiskt liksom. Och ja, även typ folk runt honom, typ att de intervjuar så kompisar och så, att han är så här, ja nej, ja men de sa ju att Lalit inte kunde prata längre, men vi vet inte om det verkligen var så liksom. Men hur okay. som helst så kommer han då att enbart kommunicera genom att typ så här, skriva lappar, och det kommer pågå i 3 års tid.
Uff.
Så i februari 2007 så dör då Bhopal Singh i någon slags lungsjukdom, och under en 10 dagar lång böneceremoni som liksom är efter hans bortgång så sker lite av ett mirakel. Mm. För när de då mässar tillsammans så stämmer Lalit plötsligt in i mässandet.
Okej. Okay.
Familjemedlemmarna beskriver det som att han är i någon slags trans. Alltså han är liksom inte, han märker inte att han börjar mässa typ. Men, och de typ tystnar, liksom slutar, och han fortsätter typ. Och efter det så kan Lalit då tala igen. Och det kommer liksom att förknippas med, alltså det är väl typ som att pappans ande liksom gick in i honom typ. Förstår du vad jag menar?
Ah, okay.
Liksom, det, yeah. Det förknippas med det faktum att Bhopal Singh har dött liksom.
Ja.
Och efter det så blir familjen mer och mer troende. Alltså de har typ så här, de börjar be vid 3 tillfällen varje dag, har liksom lite så ceremonier och ritualer typ. De äter bara vegetariskt, de slutar dricka och ja, men blir liksom mer troende helt enkelt och börjar leva mer religiöst. Och samtidigt så börjar det också gå väldigt bra för familjen. De har då tidigare drivit en affär, men nu öppnar Lalit sin egen plywood shop. Och de öppnar också en till mataffär. Så de har liksom 3 butiker. Och Lalit börjar liksom ta rollen som typ patriark i familjen. Typ. Att han leder liksom de här böneceremonierna. Så, där. Så att de hittar också typ en ny familjeordning som funkar väldigt bra för dem. Liksom. Och då är det att Tina och Savita, som är sönernas fruar, tar typ hand om hemmet och tar även hand om Narayan Devi. Men du vet, fortsätter också typ så här, hjälpa grannar och sådär. Och Pratiba är lärare och hon ger privatlektioner till typ unga i området. Och alla barnen har så här, de har väldigt bra utbildning. Nitu jobbar med sin pappa och har typ hand om ekonomin i en av butikerna. Men hon läser också en master på en skola som har det otroliga namnet Lovely Professional University. Som tydligen har alltså, gott rykte.
Okej,
det, är
det lät som ett sånt hittepå på nätet.
Ja,
typ.
Ja, verkligen. Det verkar i och för sig som hon pluggar på distans. Men nej, jag googlade. Det finns ändå. Så. Och så hon läser där. Och hennes syster Maneka har en bachelor från Delhi University och vill ta en master i forensisk vetenskap. Och de yngsta då, som är 15-åriga Shivam och Dhruv, de är båda två så här, de går i samma klass och de är båda två väldigt liksom duktiga i skolan, får alltid så här bra på prov, är väluppfostrade, men har också jättemycket kompisar. Priyanka då, Pratibas syster, hon jobbar på typ ett techbolag och är så här väldigt, väldigt uppskattad där. Hon gör ett superbra jobb, får liksom så här utmärkelser för sina insatser. Men hon är, det enda de liksom som är med henne är typ att hon är lite så här tillbakadragen och så hänger inte jättemycket med sina kollegor. Men hon är liksom en väldigt, väldigt uppskattad anställd typ. Och mm. hon undervisar också typ liksom unga i området. Och den 17 juni 2018 så firar familjen ytterligare en framgång. För de firar då Priyankas förlovning och har en stor, stor fest typ, där de bjuder in massa, massa folk. Och det finns typ så här filmat när de liksom dansar på härligt. Den här festen. 13 dagar senare så hittas de alltså alla döda.
Men gud!
Så polisen går som sagt då initialt på den här teorin att de har blivit mördade. Men de misstänker hela tiden om att det då i själva verket rör sig om ett självmord.
Mm-hmm.
Den rättsmedicinska undersökningen visar att 8 av dem dött av hängning och 3 av dem av partiell hängning. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Man tror att Narayan Devi som ju hittats på marken i ett annat rum typ kanske använt ett dörrhandtag eller så. Och samtidigt så pratar de ju då som sagt också med folk som är nära familjen och får höra att de är så här en helt vanlig, väldigt, väldigt omtyckt familj. Folk tycker att så här, det verkar otänkbart att de ska ha gjort det här mot sig själva. Flera har typ pratat med familjemedlemmarna så här, dagen innan de hittas. De har gjort planer med typ vänner och andra familj, släkt och vänner och sådär liksom. Men när polisen kollar övervakningsfilmer från området runt huset så blir det då tydligt att ingen har gått in kvällen innan. Ingen, nej. Åtminstone ingen utomstående. Utan man ser Savita och Nitu bära in 5 plastpallar som har hittats liksom stående i det här området där kropparna sen hittats. Och man hittar också, eller man ser också Dhruv och Shivam, alltså de här pojkarna liksom bära in typ någon slags kablar typ vid 10 på kvällen. Och ungefär en timme senare så ser man Bhavnesh rasta sin hund. Den kommer man senare, alltså dagen efter, hitta fastbunden på taket typ. Så den är... Och det är sista gången man liksom ser någon från familjen i livet. Så den enda utomstående som kommit dit är en kille som levererar 20 rottibröd till familjen. Alltså det är liksom, det är ett matbud är den enda. Och nyheten om den här, du vet, fruktansvärda liksom händelsen sprider sig och du vet snart så är liksom hur mycket tv-team och andra journalister och sådär som helst på plats utanför Shunawat-familjens bostad. Och den här folkmassan av då journalister men också jättemycket vanliga grannar och folk som åkt dit och sådär, den bara växer. Så till slut så är det 5000 personer utanför.
Men gud!
Och du vet, det är ändå 2018. Alla har typ mobiler så att alla, du vet, fotar och filmar och dokumenterar allting som händer. Så det finns liksom filmat när polisen så här bär ut hur mycket liksom bevismaterial som helst. När de tar ut bårarna med kroppar på, alltså allting filmas. Det är verkligen hysterisk stämning på de här. Det är liksom en liten bakgata typ. Och där det är hur mycket folk som helst. Och det här blir ju som sagt, ja, men det blir väldigt, väldigt, väldigt omdiskuterat och folk fattar verkligen inte vad det är som har hänt. Och media går totalt loss liksom. Och blir allt mer så absurda i sina spekulationer ju längre tid som går. Det är ju då 11 döda och snart blir man obsessed vid tanke på att talet 11 har någonting med det här fallet att göra.
Okay.
Så på ena sidan av familjens hus så går 11 rör ut. 7 av dem är böjda, 4 av dem är raka och 1 är typ placerat lite, en liten bit från de andra. Så man börjar då misstänka att man har satt dit de här rören för att de dödas själar ska kunna lämna huset. Okay. Och man menar då att de 7 böjda rören står för de 7 kvinnorna. De 4 raka rören står för de 4 männen och pojkarna. Och att ett av dem liksom sitter en liten bit bort stämmer då också överens med att Barian Devi hittas i ett annat rum. Alltså liksom en liten bit bort från de andra kropparna. Och nu, men det fortsätter också. Nu börjar det verkligen bli en stretch. Det var det redan från början. Men i grinden till huset så är det 11, alltså det är en järngrind med liksom 11 järnrör. Ja, vad säger man? Ja, du fattar vad jag menar.
Jag vet. Vad heter det? Jag vet. Det heter... Jag kanske skulle säga stänger.
Ja. 11. Så att, ja, då påstår man att det hänger ihop då liksom.
Okay.
Och man letar då upp mannen som har gjort grinden. Okay. Han är väldigt tydlig med att det nog bara råkade bli så och att det är ingenting familjen har bett om. Sen letar man också upp han som satt in ventilationen, som har satt in de här rören. Han säger att det också bara råkade bli lite konstigt med rören. Alltså han var väl typ säkert, jag tänker att han var typ lite svajig.
Han bara, nej, det blir jag ifrågasatt här som yrkesman.
Exakt. Han bara, jag tänker att han bara typ tog de rören han hittade och satte dit, och plötsligt ser det folk som bara, ah, du har typ varit en del av den här ritualen liksom. De går så långt att de, trots så att han är väldigt, väldigt tydlig med att det är ingen i familjen som har bett mig att sätta rören så här, eller ens sätta dit några rör, eller några rör uppenbarligen, men inte 11 stycken i den här formationen och raka och böjda och bla bla bla. Trots det så söker familjen upp hans dotter och typ börjar harassa henne.
Gud.
Nej, sa jag att familjen börjar söka upp honom? Nej, det sa jag inte. Vad sa jag?
Nej, jag...
Skitsamma. Ja, men media söker i alla fall upp hans dotter och får för sig att han, att hon då har varit en del av den här ritualen, att hon ska ha varit liksom någon slags spirituell ledare för dem. Det är liksom det, vi är på den nivån av total masshysteri liksom. Men grejen är att under brottsplatsundersökningen så får de här 11 ivrarna lite grann vatten på sin kvarn. För i huset hittar polisen vad som kommer att beskrivas som dagböcker eller typ anteckningsblock. Och de hittar då 11 dagböcker.
Okay.
Och de här dagböckerna är till stor del skrivna av Priyanka och Neetu. Men det är någon som har dikterat vad de ska säga. Vad de ska skriva.
Hur vet man det?
Det är Lalit.
Okay.
Så den första dagboken är daterad i september 2007. Alltså lite drygt ett halvår efter att Bhopal Singh har dött. Och det sista som skrivits är daterat bara dagar innan familjen hittas döda. Det innebär att de också hållit på i 11 år.
Jäklar.
Alltså jag tror verkligen inte att det har någonting med någonting att göra. Men
men det är bara sjukt länge.
Ja, nej, jag vet. Verkligen. Men det är bara att folk bara, aha, vi fick rätt. Rören är böjda. Nej, men så att böckerna kommer då att så här, i liksom, i de här böckerna så kan man typ följa den här familjens typ kanske religiösa resa under de här 11 åren. För böckerna kommer då visa att i och med att Lalit börjat prata igen under den här sorgeböneprocessen efter Bhopal Singhs död, så har det liksom gett honom en position i den här familjen som inte bara är patriark, utan något som väl typ mer eller mindre förr eller senare kommer likna en sektledare.
Ah.
Och i dagböckerna så framgår det att familjen anser att Bhopal Singh typ talar genom Lalit. Alltså att han typ mer eller mindre besöker familjen. Och hans, det som Lalit liksom deklarerar är Bhopal Singhs önskan. Liksom.
Mm.
Och de, då liksom, då finns det nedskrivna regler för typ hur familjen ska leva, vad de ska göra. Alltså du vet vilka ritualer som ska hållas, hur de ska tänka. Mm. Alltså, det är väl helt enkelt som någon slags typ religiösa skrifter.
Okay.
Men det är ju skrifter som är liksom för en minisekt typ bestående bara av en enda familj.
En familj, ja.
Och psykologer kommer då senare att mena att familjen led av en typ delad eller utökad psykos.
Mm-hmm.
Och att liksom Lalit då är centrum för den, eller det är han som initierat den. Och det finns teorier, det här vet man inte, men liksom, det finns teorier om att det här mordförsöket mot honom och det faktum att han typ inte fick någon psykologisk hjälp för att hantera det traumat kan ha spelat roll i liksom det som hände sen.
Mm.
Och man menar också då att det faktum att alltså, han kunde liksom ta den här makten över sin familj för att han liksom hade bevis på att det fann, alltså just det här att han började prata, men också då att det bara gick bättre och bättre för familjen. Alltså du vet att liksom så här, man gjorde som han sa och man kunde öppna en till butik och sen kunde man öppna en till butik och det gick bra för alla och de tjänade pengar och även typ att så här, man hittade en man till Priyanka. Alltså att liksom det gick väldigt bra för dem liksom. Men det finns också teorier och det här är verkligen bara teorier för man vet ju inte riktigt vad som har hänt ändå liksom. Men det finns teorier om att det var just hennes förlovning som liksom blir början på slutet. Och jag tänker att om man då tänker på det här som en, någon slags sektsituation, så är det ju oftast just när ledaren typ blir under press och kanske upplever att de är på väg att tappa kontrollen över sina följare som den typen av saker händer. Så att, alltså, att han kanske var orolig att Priyanka var på väg bort och att även då deras liksom hemlighet skulle avslöjas. För att det är ingen runt familjen som vet om att det här pågick.
Nej.
Och samtidigt så får då de här dagböckerna polisen att misstänka att familjens död kanske inte alls var menat som ett självmord utan snarare var en olycka.
Mm-hmm.
För i texterna så beskrivs en ceremoni som en banyanträdritual. Och banyanträdet har luftrötter som liksom växer från grenarna neråt. Och okay. när de blir till liksom trädstammar när de når marken. Det är verkligen ett ascoolt träd.
Vad sjukt.
Men man menar då att, alltså man tror att när de beskriver det här banyanträdsritualen så beskriver de den ritualen som man hittade de döda i. Liksom.
Mm.
För att sättet som man liksom hittade dem påminner då om det här trädet. Men i den här beskrivningen av ritualen så står det att alla ska binda sina händer och sådär på så sätt som de hittades. Men när ritualen är över så ska de hjälpas åt att knyta upp knutarna.
Mm-hmm.
Det står att himlen ska skaka och jorden ska skälva och sen ska liksom någon komma ner och hjälpa dem ner.
Jaså.
Så teorin som polisen har är att deras tro var att de skulle överleva.
Aha.
Men exakt vad som hände med Shunawat-familjen kommer man ju liksom aldrig att veta eftersom alla som var där dog.
Mm.
Men det som är, alltså, tre generationer av en familj försvann liksom över en natt.
Alltså det är...
Och man pratar ju också om hur liksom hur märkligt det är att alltså, men du vet att det är liksom så här två 15-åringar, typ någon 33-åring som jobbar på ett techbolag. Det är liksom välutbildade personer som bor i Delhi. Som har hamnat i liksom den här religiösa men rörelsen som bara funnits innanför deras egna väggar på något sätt.
Det är så speciellt.
Det är verkligen enormt speciellt och jättesorgligt. Alltså det är fruktansvärt sorgligt.
Det låter verkligen helt varför hade de bomull i öronen?
Alltså jag vet inte.
Och nej.
Man, grejen är att, nej men det verkar inte heller som att polisen har typ släppt supermycket av dagböckerna. Vad jag har förstått, utan det är bara delar liksom, som jag har förstått det. Som,
för
som
allt är ju jättekonstigt, men det tycker jag nästan är konstigast.
Ja,
eller jag vet
de kanske
inte
bara
om
inte
det
skulle höra saker.
Det nej, måste det ju. Måste ju typ vara det.
De kanske inte skulle höra varandra, de kanske inte skulle kunna bli lockade.
Påverkade
typ.
Fy vad obehagligt, vad hemskt.
Ja, det är fruktansvärt. Fruktansvärt sorgligt. Och som sagt då så finns det en, Netflix har just släppt en 3-avsnitt lång dokumentärserie om det här.
Mm.
Som heter House of Secrets, The Burari Deaths. Men jag, och, så det är liksom min main källa. Men jag har också läst ett gäng artiklar. The Hindus artikel Burari Deaths, 11 Bright People with One Dark Secret av Hemani Bandari. Hindustan Times artikel Reincarnation, Rituals and Religion. The Unsolved Mysteries of Burari Deaths av Shiv Sunny och Khan Pratap Singh. The Nationals, The Burari Deaths, the new Netflix series. Spotlights, One of India's Most Notorious Crimes av Gemma White. Och ett gäng olika Wikipedia-sidor.
Tack snälla, det var sjukt intressant.
Ibland kan man verkligen bli skakad av hur många fall som är så absurda och så hemska och så tragiska runt om i världen som man plötsligt bara trillar över liksom. Och som man aldrig har talat om. För det här är...
Var det 2018?
Ja, det är liksom nyss.
Det borde man ju precis, det borde man ju minnas tycker man.
Ja, men jag hade verkligen aldrig hört talas om det. Men,
inte jag heller. Men det når väl kanske inte hit.
Nej.
Alltså, det vet man ju att...
Västvärlden. Being...
Exakt. Yep.
Nej, men verkligen. Och, fan vad det känns som att Netflix ändå... Det finns ju ganska många dokumentärer nu på Netflix som inte typ handlar om fall som utspela sig i USA, vilket ju ändå är de flesta, alltså de flesta som fallen vi hör om är ju ändå amerikanska typ. Och det här är verkligen, ja men den var en jättebra och intressant och fruktansvärd serie, så jag kan verkligen rekommendera om man vill göra lite mer, eller väldigt mycket mer in-depth koll på det här fallet.
Ja, spännande.
Nu ska det bli intressant att höra vad du har att berätta om.
Ja, men det ska du få göra.
Tackar, tackar.
...2012 så träffades Jordan Graham och Cody Johnson varandra när de båda var i kyrkan i Montana där de bodde för en lunch. Alltså det var liksom någon, kyrkan hostade en lunch helt enkelt. Jordan var då 21 och Cody var då 24 och de två klickar direkt. Tydligen blev Cody så intresserad av Jordan så att han till och med sa till sin mamma att han ville gifta sig med henne en dag.
Oj.
Och de två var egentligen ganska olika varandra. Han var väldigt utåtriktad och social och gillade att umgås med så här många olika vänner och med familj. Medan Jordan var lite mera... inte så utåtriktad och var, som jag förstår, väldigt mycket mer kyrklig än Cody. Men de båda delade drömmen om att skaffa barn och skapa familj tillsammans någon gång i framtiden. Och medlemmar i Codys familj tyckte att Jordan hade ett bra inflytande på honom. För bland annat så fick hon honom att gå till kyrkan oftare än vad han hade gjort innan han träffade henne. Codys vänner däremot var inte lika förtjusta i Codys och Jordans relation. De tyckte att det var väldigt ojämnt i relationen, för han var då liksom helt head over heels och väldigt liksom hängiven till Jordan. Han gjorde allt för henne och ville alltid så här hitta tillfällen där de kunde göra saker, du vet, var så här, häng med på det här, vill du göra det här, och du vet, verkligen ansträngde sig för att hitta,
det låter ju toppen.
Alltså verkligen.
Det enda man vill.
Exakt. Mm. Och han är liksom verkligen super kär i henne. Medan hon då beter sig snarare som att hon så här försöker undvika honom lite. För du vet, när han hade typ arrangerat så här dejter för dem, eller du vet, när de två skulle göra saker själva, så kunde hon ibland ha med sig andra kompisar. Så sjukt konstigt. Alltså man hade blivit så ledsen.
Du vet, man kommer till en sån picknick med chokladdoppade jordgubbar. That's my friend.
Alltså, så stelt. Men det gjorde hon tydligen ibland. Liksom. Och deras kompisar, både Jordans kompisar och Codys kompisar, berättar att de liksom aldrig i princip såg dem vara liksom kärleksfulla mot varandra. De höll aldrig varandra i handen, de pussade aldrig varandra, de gullade aldrig med varandra och du vet... Det var verkligen som att de var två bekanta snarare än att de var i en kärleksrelation med varandra. Och som jag sa då så träffades ju de då i kyrkan och Jordan var starkt emot sex före äktenskap. Och jag vet inte riktigt vad Cody stod i den frågan, men han var i alla fall med på noterna. Och, men jag menar, det borde ju inte vara... Jag vet ju inte det här eftersom jag själv inte...
Sparat dig.
Jag sparat
dig, lite så gott.
Men jag tänker att
det var bara en direkt översättning från save yourself from marriage.
Utövat återhållsamhet eller kyskhetslöfte, eller jag vet inte. Oh. Vet du vad jag tänkte på häromdagen i bilen?
Nej.
Att komma ihåg när Jonas Brothers
tänkte på exakt gjorde,
och de verkar ju, alltså det är så intressant, de måste ju liksom bli rådgivna att ha den här liksom kyska imagen. För att nu, de, alltså den ena är ju gift med hon Sophie Turner.
Aha.
Som var med i, de verkar typ ha ganska kul, alltså vet, det känns ju inte alls som att de är så här pryda.
Men han fick ju ligga till slut.
Exakt,
då blir han ju, det. Då blir han ju skoj. Man blir ju skoj när man får sex.
Det är verkligen så. Good point, Karin. Nej, men jag tänker att så här, även om hon då var emot eller sex före äktenskap, så tänker jag att det man har förstått är ju att folk gör andra sexuella akter, eller du vet. Så,
yep.
Så jag tänker att hela den här puss, inte hålla handen och sånt, det är liksom tecken på något annat snarare än hennes, eller vad vet jag, det här är min egna tolkning.
Yeah.
Så. Men
Men efter ungefär ett år av dejtande så bestämmer sig Cody i alla fall för att fria till Jordan. Och Jordan bestämmer sig för att tacka ja. Vilket förvånar en del människor i deras närhet. Eftersom de då tyckte att Jordan är liksom rent ut sagt ganska avig mot Cody. Men så är det i alla fall. Och sen är det då bara dags att börja planera för bröllop och bröllopsfester. Jordan frågar sin kompis Kimberly eller Kristen. Olika namn i olika källor. Jag har valt att kalla henne för Kimberly för jag tycker det känns bättre.
Rimligt.
Om hon kan tänka sig att vara Jordans tärna. Och Kimberly som då älskar bröllop tackar såklart ja och ser jättemycket fram emot bröllopet och också själva planeringen inför det. Jag ser framför mig att hon är en sån Helen i Bridesmaids typ.
Yep.
Men Kimberly reagerar då på att hon tycker att Jordan själv inte verkar särskilt uppspelt över sitt stundande bröllop. Och Kimberly beskriver det som att Jordan verkade tycka liksom att själva planeringen var ganska kul. Men när det liksom handlade om att de två faktiskt skulle gifta sig och typ, liksom tillbringa livet tillsammans så var hon i princip likgiltig.
Okej, så hon gillade mer, hon kanske bara borde skaffa sig en karriär inom event planning låter
det som. Exakt så, det låter som då. Fast ändå inte, för att hon berättade, Kimberly har också berättat då att det är mest Kimberly som roddar i liksom allt princip för bröllopet. Och när hon föreslog så här, den här lokalen ser trevlig ut, så var hon mer så här, kan du inte kolla med Cody? Så det blev istället typ att Cody och Kimberly fixade och gick och kollade på lokaler och Jordan var liksom lite så här, ja, det blir bra.
Alltså, den här personen har så speciellt sätt att liksom få in sina kompisar i alla saker som hon borde göra med sin man. Eller sin kille.
Alltså, verkligen. Hon kanske, ja, väldigt konstigt i alla fall.
Yep.
Kimberly då, den här tärnan, berättar också att flera gånger under tiden de ändå liksom satt och pratade om bröllopet och fixade så frågade Jordan henne om hon tyckte att hon gjorde rätt i att gifta sig med Cody. Och Kimberly svarade då det enda rimliga, att hon inte kan avgöra om det är rätt sak för Jordan. Personligen så tycker jag ju att frågan i sig indikerar att det nog inte är rätt sak att göra. Att man ifrågasätter liksom ens innan man har haft sitt bröllop. Men i alla fall, den 29 juni 2013 är det dags för bröllopet mellan Cody Johnson och Jordan Graham. De har en så classic all-American wedding. Hon har så armlös tubtopsklänning med poofy kjol. Och du vet, det är så amerikanskt.
Yeah.
Men en sak som skiljer sig från det som man liksom då kanske tänker sig är att enligt gästerna så är bruden, Jordan, inte alls så lycklig som man kan tänka sig att en brud är på sin bröllopsdag. Någon av gästerna på bröllopet har berättat att när Jordan väl var framme, eller dels har hon typ så här rusat ner för altargången, du vet, bara varit helt så här, okej, inte alls, du vet, skridit fram fint. Och du vet,
tänk mig hur hon liksom släpade på sin pappa.
Kom nu! Och när hon väl då är framme vid altaret så står hon så här och håller hand liksom med Cody, som man typ ska göra då, antar jag. Men hon tittar inte på honom, utan hon tittar liksom ner i marken typ under hela vigseln. Hon möter liksom inte hans blick under hela vigseln.
Okay.
Men gifta blir de, och sen så då tillbringar de sin första natt tillsammans som äkta makar. Och för Jordan och Cody så är ju det här första gången som de överhuvudtaget kan ligga med varandra. Men morgonen efter så berättar Jordans kompisar att hon inte alls verkar lycklig, utan hon verkar snarare besvärad. Och så som jag förstår det då, genom hennes vänner som jag inte har pratat med, utan som jag har läst vad de har sagt, så har hon då inte velat fullfölja, consummate deras äktenskap.
Nej.
Hennes kompisar berättar också att hon efter bröllopet delade med dem att hon var rädd att han skulle vilja göra saker som hon inte ville sexuellt då, och att hon började spela det så kallade menskortet och sa att de då inte kunde ligga med varandra för att hon hade mens. I ett sms till sin kompis skrev hon: using the my period started spiel tonight, I'm freaking out, hope it works, because if I'm forced to do something I'm going to freak out. Alltså, så det känns så hemskt att hon bara liksom inte säger det. Och man vet ju ingenting vad som har hänt här bakom.
Vad hemskt.
Men det verkar fruktansvärt i alla fall. Men
Så den 8 juli så händer något konstigt. För Cody dyker inte upp på sin arbetsplats. Och ingen får tag i honom, vilket är ju ännu mer konstigt. Och det kommer liksom in, du vet, jag vet inte om det är missing persons anmälningar direkt, men folk liksom, vet, hör av sig och säger att han, att han inte har dykt upp och sådär.
Mm.
Och när Jordan då får frågan om var hennes man befinner sig, så säger hon att hon inte vet. Men att dagen innan, alltså den 7 juli, så hade Cody gått ut i garaget, och att hon hade då sen gått ut dit efter honom. Men då var han inte där, utan då hade hon sett honom hoppa in i en svart bil med Washington-registrerade skyltar tillsammans med några kompisar. Och sen hade hon inte sett honom mer.
Okej.
Okay. Och alla tycker ju liksom att det är lite konstigt då att han, för det verkar liksom inte vara en sån sak som han gör, bara sådär, bara försvinner. Och Jordan har liksom inte visat någon oro i att han har stuckit kvällen innan och sen inte kommit hem och inte kommit upp på jobbet sådär. Och när polisen då frågar henne om händelsen så, och vad hon typ visste om kompisarna som han åkte iväg med, så berättar hon liksom olika varianter för olika poliser som hon pratar med. Vilket ju oftast inte är ett särskilt bra tecken på att den personen talar sanning då. Och det får ju då liksom polisen att så här, okej, vad är det här typ? Till sina vänner så säger hon också lite olika saker om hur hon och Cody hade haft dagarna innan han försvann. Till en del säger hon att allting var bra och liksom de var vänner som alltid. Och, men till vissa säger hon att de har bråkat flera gånger dagarna innan han försvann. Mm. Och att han vid något tillfälle hade hållit fast henne mot marken. Och när hon sedan lyckats tagit sig loss så hade han kommit ikapp henne och typ så här scratchat henne med hans nycklar.
Okej.
Okay. Det som också är lite så här suspekt är att Codys vänner vet ingenting om att han skulle ha stuckit iväg med några andra kompisar, utan de berättar istället att han har sagt att Jordan skulle ha någon slags överraskning till honom och att han skulle iväg med henne liksom i, jag vet inte om det var samma dag som han försvann eller om det var dagen innan, men du vet, i närheten av tiden han försvann. Och dagarna går och ingen har någonting från Cody och han dyker inte upp, så polisen börjar då, du vet, gå ut med så missing person flyers typ, och du vet så här, är det någon som har sett den här personen? Och bara någon dag efter då polisen har börjat dela ut de här lapparna eller skicka ut dem eller hur det liksom distribuerades, så kommer då ett mystiskt mail från en bekant till Cody som heter Tony S, och det skickas då till Jordan. I mailet står det: "Hello Jordan, my name is Tony. There is no bother looking for Cody anymore. He's gone." Så hon går till polisen med det här mejlet och är typ så här: vi borde kanske sluta leta efter Cody, för att han är uppenbart
för Tony borta. S säger att det inte är någon mening. Perfekt.
Och polisen berättar sen då att i mejlet så hade Jordan fått instruktioner, alltså ganska tydliga instruktioner, typ så här, sluta leta efter honom, för att den här Tony S har då sett honom trilla av en klippa. Men det får ju inte alls poliserna att göra det som Tony S vill att de ska göra, alltså sluta leta efter Cody, utan de blir ju mer, bara mer, ännu mer misstänksamma och ännu mer misstänksamma mot Jordan som dyker upp med det här liksom mejlet och är så här: vi borde kanske sluta leta efter honom, istället för att vara så här: shit, jag har fått typ ett hot sms eller mejl. Ja, så det är lite knäppt allting. Och någon dag senare då, efter att hon har fått det här mejlet, så får Jordan typ en nyck liksom. Hon säger att Gud har skickat henne för att hitta Cody. Och hon tillsammans med några vänner och Codys 16-åriga lillebror sätter sig i bilen med sikte mot Glacier National Park. Under bilresan så sitter Jordan, berättar då de som är med, i bilen och sjunger och är så här helt happy chappy person liksom. De är liksom inte på väg för att leta efter hennes man som har varit borta i en vecka. Och när de kommer fram så börjar de leta och du vet, de går omkring i den här liksom nationalparken. Men hennes vänner vittnar om att Jordan liksom inte är särskilt engagerad i letandet. Så den här dagen som de är ute där leder inte till någonting, utan de åker hem men bestämmer sig för att åka tillbaka dagen efter för att fortsätta att leta. Och dag två beskriver hennes vänner att Jordans beteende är helt annorlunda. Vännen beskriver som det som att Jordan var som en målinställd missil. För du vet, när de går in då i parken som är en stor nationalpark, så här klippiga berg och du vet så här, så är hennes kompis typ, ska vi inte gå den här vägen och kolla om man kan ha gått hitåt, du vet. Och hon är bara så här: nej, jag vet vart vi ska.
följ mig.
Okej.
Okay. Och så går de och så kommer de till en plats som kallas för The Loop, som ligger i Glacier National Park. Och det är typ som en ravin med drygt 60 meters stup nedanför. Och det verkar vara, du vet, avspärrat med såna skyddsgrejer för att det är ett sånt brant stup just där. Men Jordan säger bara när de kommer fram dit, jag tror att han har ramlat här. Och de är bara så här, men varför skulle han liksom ha klättrat igenom det här? Vilken normal människa gör det typ? Och hon bara, nej men jag känner det liksom. Så hon tar sig fram genom avspärrningarna. Och när de kommer fram till kanten så är det mycket riktigt så att han, Cody Johnson, ligger nedanför stupet.
Som av en händelse.
Mm.
Och varför är så, polisen så dålig på att låtsas?
Ja, jag vet. Det är chockerande faktiskt. Så polisen kallas till platsen. Och den här platsen där Cody hittas nedanför det här branta stupet är liksom ganska remote. Men, och när de kommer fram till honom så ser de, alltså, han har ju såklart inte överlevt, han lever inte längre. Men de ser också att han har skadats ganska mycket. Det ser ut som att han har trillat liksom i huvudet först, för han har skador både på armarna och på huvudet. Polisen och familj och vänner reagerar på det som Jordan säger när de har hittat Cody. För de är bara så, hur visste du att du skulle hit? Och dels så säger hon ju då att det är Gud som har liksom skickat signaler till henne att det är dit hon ska. Men hon säger också att hon visste att Cody verkligen ville se just den här platsen innan han dog.
Okay.
Hon säger också att hon känner sig lättad, för nu har de hittat honom, så nu kan de begrava hans kropp och sen så behöver polisen inte ha någonting mer med det här att göra, men, utan det här kan liksom vara ur världen.
Men vad håller hon? Okej, ja.
Ja, så att Codys kropp är då återfunnen och jag antar att de gör så massa rättsmedicinska undersökningar på honom, men han begravs i alla fall 16 dagar efter att han har gift sig hålls hans begravning.
Men gud, det är så kort tid.
Ja.
Då,
han försvann en vecka efter att de hade gift sig och sen hittades han liksom, en knapp vecka efter typ. Så himla hemskt. Och på begravningen så blir folk irriterade och chockade över hur Jordan beter sig. För hon, alltså okej, okay, och så, som vi vet då, man vet ju att man inte alltid kan säga hur folk ska liksom bete sig. Men nej. Jordan sitter liksom typ och smsar och hon gråter inte, utan hon verkar liksom vara helt frånvarande under hela begravningen. Och under mottagningen, som är hålls efter begravningen, så du vet, där sitter, alla sitter och pratar om Cody och minns honom och du vet, så har pratat om minnen. Och hon liksom håller sig typ mer borta och går och pratar i telefon och sitter och smsar och sådär. Och en av hennes kompisar har berättat att hon kände och tänkte att alla där inne kände och tänkte som hon. Och det var bara så här, du gjorde det här. Du dödade Cody. Nej, det är så...
Stackars hans typ föräldrar.
Ja, nej, det är så jäkla sorgligt. Han är så 25 år. Alltså det är så jäkla hemskt. Och även om polisen är liksom helt säker på att Jordan är skyldig till Codys död, och de har då arbetat hårt med att få ihop bevis mot Jordan. Det har ju liksom ändå bara gått 2 veckor. Bland annat då så har de kunnat visa att det här mejlet som kom från Tony S. till Jordan egentligen har skickats från Jordans styrpappas hus. Och att mejlen har liksom skapats då två dagar efter att han försvann. Men det som kanske är mest liksom ändå avslöjande mot Jordan är att det finns övervakningsbilder från typ parkeringsplatsen på Glacier National Park, där man kan se att Cody och Jordan går in i nationalparken tillsammans den 7 juli, vilket är då alltså sista gången han någonsin, liksom, den kvällen han dör. Även deras telefonregister, eller du vet de här trianguleringen eller vad det är man gör, kan visa att de båda två var i nationalparken den kvällen som Cody dog. Så efter Codys begravning så plockas Jordan in av FBI som är med och utreder den här händelsen. De berättar att hon härmed är häktad för mordet på Cody.
Mm.
Men det är inte förrän de då börjar lägga fram alla bevis som de har mot henne som de får en reaktion. Hon är först liksom ganska så här, va? Typ likgiltig, du vet, så här. Reagerar konstigt. Men när de då berättar så här, vi vet att du gjorde den här mejlen, den är gjord hos din styrpappa, vi vet att du var där med honom, bla bla bla. Då börjar hon i alla fall berätta. Och hon säger då att hon var inte lycklig i deras äktenskap, utan hon kände att allting hade gått för snabbt. Hon berättar att de har bråkat liksom
den här hela den här veckan efter att de har gift sig. Och att samma kväll som Cody sedan dör har de då bråkat. Men att de på något vis har bestämt sig för att åka då till Glacier National Park tillsammans. Och när de väl har kommit dit, och jag vet inte liksom vad som skulle vara rationalen bakom att de åkte dit, men hon berättar att när de har kommit dit i alla fall så har han velat gå den här ganska aggressiva hajken liksom, som är upp till The Loop. Men att hon då har sagt att hon känner sig rädd för att någon av dem skulle ramla. Och hon säger sen då att Cody då hade varit så här, men var inte löjlig, jag skulle kunna gå den här vägen med ögonbindel. Och sen så har de då, han har då tagit tag i hennes arm och försökt typ dra med henne. Och då har hon sagt nej, jag vill inte. Och så har de typ stått och dragit lite i varandra. Och sen ska han då ha släppt henne. Och då har hon puttat honom ut för stupet. Och hon medger då att hon har gjort det. Och jag tror inte ens, det är väldigt olika i lite saker jag läste. Men jag tror inte ens att hon försöker hävda att det var en olycka. Utan jag tror liksom att hon säger så här, jag puttade honom men det var inte överlagt liksom.
Nej.
Men polisen är då helt övertygade om att det är ett överlagt mord. Och de tycker då att allting verkar tyda på det. För att det finns någon teori om att hon ska ha lurat dit honom med ögonbindel. För bredvid honom så hittas det någon slags svart liten så här duk som de då skulle mena är ögonbindeln. Och att han har blivit dit lurad i tron om att de
skulle på någon jävla romantisk dejt, ja.
Ja, mm. Och han har heller inte på sig sin vigselring när han hittas, vilket jag vet inte vad det exakt ska betyda, men polisen är liksom, polisen och typ folk i deras närhet är bara så här, nej men hon måste ha planerat det. Så vad hon sjukt. Åtalas för, ja men det är så sjukt. Och hon åtalas för mord och för att ha typ misslett polisen, eller du vet, ha gjort misleading statements kallas det för. Och hon riskerar med det här åtalet livstid i fängelse. Men i slutändan så går hon med på en plea deal där hon erkänner sig skyldig till second degree murder. Och hon döms då till 30 år i fängelse utan chans till frigivning. Och man vet ju liksom inte, för hon har inte sagt mer vad jag kan hitta i alla fall efter att hon har då dömts. Än att så här, det har varit dåligt mellan dem, hon tycker att det har gått för fort och så här. Och man vet ju inte vad de har, vad som har liksom hänt i deras relation mellan bara de två, men alla runt omkring dem verkar tycka liksom att Cody har varit jättekär och varit liksom toppen, medan hon då
en vecka.
Ja. Ja, för det är ju den frågan som då dyker upp, du vet, när folk mördar sina respektive, som vi alltid kommer tillbaka till, så här, varför skiljer du inte, eller i det här fallet då så här,
varför gifter du dig?
Ja. Liksom så här, varför drog du inte bara ur? Varför var du tvungen att gifta dig bara för att mörda honom en vecka senare? Alltså det är liksom, det finns, alltså jag kan verkligen inte förstå det.
Nej. Det kan, nej. Inte. Herregud,
nej, det är så sorgligt. Och det var då den sorgliga historien om mordet på Cody Johnson.
25 år gammal.
25 år gammal och hon 22 år gammal. Och jag tror att hon släpps 2040, så hon har väl suttit då 10 år. Liksom. Hon sitter i sånt federal prison för att det var liksom federal, det blir ett federal brott för att det är någon sån, den här nationella nationalparken är liksom del av, du vet, bla bla.
Såklart.
Någonting sånt.
Just det. Ah, shit.
Ja, ah, så sjukt. Och jag har läst New Wife Convicted of Pushing Husband Off Cliff 8 Days After Wedding på True Crime Daily. Det är också då typ en kort liksom, video på 25 minuter och sånt där. Sen jag läst Newlywed Bride Pushes Husband Off Cliff 8 Days After the Wedding av Fatim Hemraj på chameleontruecrimestories.com. Alla artiklar på Murderpedia såklart. Och sen har jag läst om fallet på Wild About Trial. Och sen har jag ett klipp som heter Glacier Park Murder Analysis av Dr. Todd Grande.
Ibland är det verkligen, det är väl ganska ofta i och för sig i den här podden.
Som det är väldigt
svårt att förstå folk.
Ja. Men det är just det där som jag liksom, som vi ju liksom pratar om ofta. Varför göra det så jävla pissigt för alla?
Man undrar ju också varför hon har ju varit, det känns ju som att hon inte ens försökte dölja det. Alltså uppenbarligen försökte hon ju liksom ljuga lite grann för liksom folk omkring henne. Men det var ju extremt halvhjärtat. Och sen känns det som att hon nästan
dåligt.
Bara gav upp typ. Att vara så här, nu, alltså, get it
nu
over with
det.
Typ.
Mm.
Uff.
Väldigt speciellt.
Du, tack snälla.
Det var det verkligen så. Tack själv, Karin, och tack till er som lyssnade.
Vi hörs igen.
Alltid en pleasure att ha er med.
Verkligen. Och vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Tack för idag.
Hej, hej!
Hej då!